Hej, det är dags för Avanza-podden igen. Niklas, vi gör ju ibland små, vad ska man säga, små resor ut i världen för att stämma av hur läget är på olika börser. Och jag tänker att det är dags för en sån resa idag.
Det är definitivt. Jag brukar säga att världen är börsnoterad. Det märkte man inte minst igår. På Twitter så la jag ut en liten bild och sa: ser ni vad jag ser? Världen är börsnoterad. Och där i Norrtull i Stockholm så såg man en liten, en stor rondell, och sen såg man en liten robotgräsklippare från Husqvarna.
Alltså, såg och såg. Jag fattade absolut ingenting först. Jag bara, vad är det han vill att jag ska se?
Nej, och där tänkte jag, världen är ju börsnoterad och det här är på så många plan. I det här avsnittet så kommer vi resa ut i vida världen mot Asien. Det är ett kärt återseende. Vi var ju på en investerarresa för, det blir ju 3 år sedan nu då. Vi försöker göra det varje år, nu har det inte gått med pandemin. Nu ska vi göra ett kärt återseende, en återblick kring Asien, Sydostasien, där vi var och reste runt och fick lära oss väldigt, väldigt mycket. Vi hade också turen att få träffa en väldigt, väldigt duktig person som har varit i den här regionen i nästan 30 år. Vi ska inte hålla er på halster. Med oss idag så har vi Gunnar Pålsson från Carnegie Fonder som förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indien Fond. Varmt välkommen hit, kul att ha dig med här igen.
Ja, hej. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Det var ett tag sedan vi sågs.
Ja, men det var ju det. Även om det känns helt, helt bisarrt att det är hela 3 år sedan vi var i Seoul tillsammans. Men ja, tiden ljuger ju inte, så är det väl.
Ja, förra året har vi blivit någon slags tidsvakuum.
Ja, det är sant.
Det köper jag rakt av.
Ja, det har liksom gått i ett vakuumår. Men det är ju några år sedan sist, då pratade vi ju jättemycket Asien. Vi pratade om det när du gästade vår podd senast. Om vi tar liksom landar i nutid, hur är läget i Asien just nu om vi kör någon slags temperaturmätare?
Det ser ganska bra ut rent generellt tycker jag. Vi hade ju en rejäl rivstart då från bottenläget i slutet på mars förra året då alla börser gick ner väldigt mycket när pandemin började. Från de bottennoteringarna så har ju Asien stigit väldigt, väldigt kraftigt, och framförallt då så fick vi ju en resa upp efter amerikanska presidentvalet i början på november förra året. Det som då var en viktig katalysator var ju det förstås att Biden vann. Så det blev en förhoppning om att det skulle bli mindre åtgärder vad gäller handelskriget mellan Kina och USA. Det vi också trodde då, som nu har levererat så att säga, det är ju stora stimulanspaket från USA. Förutom att det drar igång världskonjunkturen och amerikansk efterfrågan, så var det också så att det ledde till en svagare dollar. Och en svagare dollar brukar generellt sett vara bra för de asiatiska ekonomierna och börserna i och med att kapitalflödet vänder. Så det var ju från november till någon gång i februari så var det ju riktigt rally på Asien. Och sen nu sista månaderna har vi ju varit lite mera inflationsskräck och oro för räntehöjningar, och då har ju Asien gått mer sidledes. Så att vi har haft en bra resa upp. Just nu så är det lite mer avvaktande läge då.
Men i vilka länder eller regioner är det som sticker ut mest? Jag menar, låt mig ta ett exempel med Afrika. Där kan man ju prata om Afrika som en region, men det är ju ändå 54 länder. När man pratar om Asien, Sydostasien, eller egentligen ditt gebit, vilka är de mest spännande regionerna, länderna som du håller mest koll på?
Ja, om vi tittar sista året så är det Kina som har lett uppgången, och det beror ju på att det ironiska är ju att den här pandemin och det här covid-viruset började ju i Kina då i mitten på januari förra året. Men Kina var också det land som snabbast och mest effektivt fick kontroll på smittspridningen, så att i Kina tog det 60 dagar från när man stängde ner tills man kunde börja öppna ekonomin. Och det är klart att Kina var väl ett av få länder i världen, för att inte säga Asien då, som hade positiv BNP-tillväxt med 2 procentenheter under förra kalenderåret. Alla andra länder, det finns något undantag till, hade ju negativ BNP-utveckling. Så Kina ledde ju börsuppgången. Men annars kan man ju säga det att i och med att börsen har ju reagerat först väldigt hårt på nedstängningarna förra året för ett år sedan, och sen lika kraftfullt då när ekonomin öppnar igen. Så att börsen tar ju mer hänsyn till det finansiella läget än till smittspridningen förstås, även om det hänger ihop. Så att det har ju varit en väldigt kraftig global konjunkturåterhämtning. när USA och Europa såg färre smittfall och kunde öppna upp igen. Och då den delen av Asien som drar nytta av det är ju förstås exportländerna. Så det har ju varit framförallt norra Asien med Kina som jag sa, men också Korea och Taiwan som har dragit störst nytta av det här globala uppsvinget. Medan Sydostasien fortfarande ligger i bakvattnet. Dels för att de har stora befolkningar, de har varit sämre på att bekämpa smittspridningen, men också därför att de är inte lika konjunkturkänsliga, de har inte lika stor affär på exportsidan. Så att Korea, Taiwan har ju lett och Kina har varit det som har varit bäst helt klart. Och det är väl så även framöver här att om man tittar lite grann på vad som kommer hända eller vad vi befinner oss när vi väl kommer igenom det här pandemiscenariot. Alltså, samtidigt som vi har en pandemin som har lagt locket på allting så är det många andra teman som är intressanta ur investeringssynpunkt som pågår och kommer utvecklas dramatiskt här de kommande åren. Det är ju, det finns flera teman. Vi har digitaliseringen, det är inte nytt, men det har ju då förstärkts i och med pandemiåret och alla jobbar hemma och har behov av mer dataöverföring. Så det är ju 5G-temat då. Sen har vi ju förstås 5G-temat och e-handel och att alla företag behöver öka sin digitaliseringsgrad och vara mer tillgängliga på internet. Sen har vi det här med elbilar och förnybar energi. Batterier till både elbilar och förnybar energi. Och då behövs det råvaror som också är ett tema då. Så alla de här komponenterna, allt det som västvärlden vill ha för att skapa en grön omställning, en strukturomvandling till mindre utsläpp och en renare miljö. Många av de produkterna kommer från asiatiska företag. Så bara det är en enorm drivkraft för tillväxten i Asien framöver. Även, alltså när vi kommer ur pandemin. Men även nu så är det tydligt att den typen av bolag har gått väldigt bra.
Det här var ju någonting som du skrev lite om i ditt senaste marknadsbrev här för vad blir det? För april månad måste det ha blivit. Där du pratade om att Kina har ju en femårsplan med tydliga miljömål. De har ju netto nollmål till 2060. Många andra länder i världen har ju 2050, men det är ändå ett framsteg att Kina satt det här målet. Och så skriver du också om att provinsregeringarna har incitament för att minska sina koldioxidutsläpp. Och det låter ju ganska viktigt när man kommer till ett land som Kina, att det finns liksom på statlig nivå. Vad handlar det här om?
Alltså Kina är ju fortfarande en centralstyrd land och ekonomi. Inte minst under Xi Jinping då. Så att tidigare generationer då har ju allt fokus varit på maximal tillväxt. Om man går tillbaka till tidigare presidenters styre innan Xi Jinping. Xi Jinping kom ju till makten 2013 och han har ju varit mer förespråkare av en balans mellan miljö och tillväxt. Så att han har ju tänkt så här, ja, lägre tillväxt, inte 10-12% utan 5-6%. Men mer uthållig och mer hållbar tillväxt. Och sen också stora insatser på miljösidan har ju varit hans fokus för att få ner luftföroreningarna, inte minst i Peking då. Man har ju jobbat mycket med centralstyrning tidigare också, och under tillväxtåren så hade man ju då hade man ju mål för hur mycket varje provinsregering skulle bidra med i BNP-tillväxt. Så man fick beting, och det här gjorde ju att man försökte överträffa varandra och säkert överdrev siffrorna en hel del. Det är därför statistiken inte har varit så pålitlig. Det intressanta nu är ju då att man gör så kallad supply side reform, det vill säga att man vill reformera utbudssidan, och det har gjorts flera gånger tidigare. Senast 2017 så stängde man ner processindustri som var gammal, dags, ineffektiv och smutsig. Kanske pappersbruk, stålverk, kemifabriker. Och det har ju lett till en helt planenlig konsolidering till stora och mer effektiva enheter. Och nu såg vi en sväng till här då för ett par veckor sedan, att på stålsidan, Kina har ju varit stor exportör av stål. Man byggde upp en stor stålkapacitet under rekordåren när Kina växte väldigt kraftigt. Sen när man fick en avmattning i ekonomin så fick man ett överskott som man sen exporterade. Det man gör nu är att man vill ta bort överutbudet och samtidigt slå ett slag för miljön genom att stänga ner de gammelmodiga stålverken. Och det är det man genomför nu då. Och då såg vi här i ett slag att stålpriserna har ju gått väldigt starkt under våren. Så att Kina går från att vara nettoexportör av stål till att bli nettoimportör. Det är rätt intressant då. Mm. Men då har man också på samma sätt som man hade beting för tillväxten tidigare, så har man nu satt beting för provinsregeringen att, att bidra med åtgärder för att skapa bättre miljö. Okay. Så det är en rätt kraftig omsvängning. Och just det här med att Kina då, om det var förra året, kom ut med målsättningen att man skulle bli klimatneutrala 2060. Det visar ju också på att man tar det här på stort allvar.
Pandemin slog ju till med full kraft i Kina förra året. Det började där och spred sig ut över världen. Samtidigt som du var in på här, de var ju också först att faktiskt ta sig ur den här situationen. Vad säger bolagen som du pratar med just nu?
Det är lite olika länder. Alla, det har ju varit stort fokus på pandemin och på covid sista året förstås. Alla, även om man har ett konferenssamtal med en indisk bank, det första man pratar om i 5 minuter eller 10 minuter, det är ju hur smittspridningen ser ut och hur de mår och sådär. Men i princip hela mitt kontaktnät i Asien har klarat sig väldigt väl. Jag känner egentligen ingen som har blivit sjuk i covid, inte ens i Indien då. Så att man skulle ju kunna säga att den delen av de här samhällena som jobbar på bank och finans och som leder företagen och lever på den typen av nivå, de har ju haft förutsättningar att klara sig igenom det här. Jag skulle ju vilja påstå att i alla fall i Indien så är det väldigt tydligt att det slår ju mycket hårdare mot den fattigare delen av befolkningen, de som inte bor i städerna och de som inte har utbildning och har råd att, eller möjlighet att konsumera sjukvård. Så att företagen, alltså det är lite tudelat här. Samtidigt som pandemin har slagit väldigt hårt mot många länder, så företagen, de allra flesta företagen som vi har kontakt med, som vi har, även de vi har i portföljen, har fortsatt att utveckla sig väldigt bra. Och några har ju naturligtvis då till och med haft en sån affärsmodell som gynnas av den utveckling vi såg förra året. Så att, men jag kan ta Kina som exempel då. Det här är ju inte unikt för Kina för all del, men vi var inne på digitaliseringen nyss. Ta det här med de kinesiska internetbolagen, Alibaba, Tencent, JD.com, NetEase, alla de har vi i portföljen. Alibaba är ju Kinas största e-handelsaktör. Och det är klart att när alla jobbade hemma och satt isolerade så ökade ju e-handeln. Så att Alibaba har ju också varit ledande på logistik, leverans av paket och betalningslösningar online. Det har ju gynnat deras affär otroligt mycket. Likadant med JD.com som är Kinas svar på Amazon. Det handlar ju också om e-handel till väldigt stor del och leverans av konsumentprodukter. Jag tror att deras antal aktiva användare i deras nätverk ökade med 40-45% förra året. Ta NetEase som egentligen har online-spel men också har en växande utbildningssektor. Alltså de har utbildning online. Det var en jättefin affär under förra året. Och Tencent som är ett sociala nätverk, deras trafik har ju också, de drar in mycket på online-spel, annonsering och andra tjänster online. Även deras trafik har ju ökat jättemycket. Så hela den sektorn gick ju som ett skott. Men det var ju likadant för fangbolagen i USA, att de ledde ju marknaden upp. Det var ju väldigt nischat där ett tag att det var bara den branschen som gick. Nu i år har ju det blivit en bättre balans i takt med att globala ekonomi öppnar upp och vi får den här cykliska återhämtningen. Så har vi haft, de sista månaderna har vi haft en mer value-orienterad börsutveckling där traditionell cyklisk industri, som till och med råvarubolagen, metallpriserna har gått upp kraftigt, råvarubolagen, verkstad har gått, biltillverkare.
Hur är karaktären av din portfölj av Asia-fonden då? Både sett till sektorer och länder, är det något som sticker ut eller som du har liksom inriktat dig lite på?
Nu i och med att den kinesiska kapitalmarknaden är så dominerande i Asien, så har vi mycket investeringar i Kina då via Hongkong. Så det är ju närmare hälften av portföljen. Vi har lite mindre. Det som har minskats under sista året är ju Sydostasien. Så att Thailand har vi ingenting i. Indonesien och Filippinerna är väldigt lite. Vi har lite grann i Vietnam, som vi har bolag som vi har ägt hela tiden. Och Vietnam var ett av de länder som klarade sig bäst genom pandemin.
Och det är väl en av de börserna som har gått bäst i år också, även på liksom världsbasis.
Vietnam har gått bra, ja.
För du pratade ju om Vietnam redan för ett antal år sedan och tyckte liksom att det kändes ganska spännande. Vad är din syn på Vietnam just nu? Oh.
Ja, vi var ju rest i november 2018. Sen var jag på resa till i året efter då, i november 2019. Då var jag faktiskt i Vietnam en vecka och besökte bolag. Och då hade man ju precis haft några år med superstark tillväxt i ekonomin som drevs just av en strukturell förändring i Kina. Att kinesisk produktionskostnad hade gått upp för mycket, så att väldigt många bolag flyttade sin produktion från fastlandskina till Vietnam. Och det var ju väldigt tydligt, det fanns flera exempel på det. Jag träffade ett flygbolag som höll på med frakt av varor för att importera insatsvaror då till sammansättningen som skedde i Vietnam. Och de var ju tvungna att tredubbla sin kapacitet för att hinna med alla leveranser som då de kinesiska bolagen verksamma i Vietnam behövde. Så då var det verkligen en ekonomisk boom. Sen det sista året har det varit en avmattning även där då, i och med att pandemin, även om Vietnam klarade sig i antal smittfall väldigt väl, så har ju den globala konjunkturen påverkat även affärerna i Vietnam då. Så att det är väl, man befinner sig i en lite lägre tillväxttakt nu, men det ser ändå väldigt intressant ut på sikt där.
Ja, för här blir jag ändå lite nyfiken på, jag menar, för ett antal år sedan så kom vi ihåg att det pyrde, eller slog upp lågor snarare kanske, kring handelskonflikten mellan USA och Kina och med Trump i spetsen, och där man också menade på att bolagen inte skulle förlägga sin produktion i Kina, och där var det ju många amerikanska bolag som sa att ja, men kanske på grund av det samt stigande löner och allmänt stigande kostnadsklimat så kanske man skiftade om till Bangladesh och liknande länder och Vietnam. Har det stannat upp, och liksom, vart befinner vi oss i den här handelskonflikten?
Ja, det är en intressant fråga. Det har vi nästan tappat bort. Det var ju nyhetsrubriker varje dag tidigare under Trump. Det har ju varit en betydligt lugnare utveckling under Biden. Han är inte lika mediafokuserad. Man kan väl konstatera det att många trodde ju att det skulle bli en vänligare tonläge mellan Kina och USA när Biden tillträdde. Hoten har ju försvunnit, och den här utpressningstekniken som Trump använde sig av förekommer ju inte, tack och lov. Men däremot har ju Biden har ju hållit fast vid de tariffer som infördes under Trumps styre, så att USA har inte trappat ner någon del av handelstarifferna. Det har inte införts några nya begränsningar heller, så att det kanske man ska vara tacksam för. Det som hände där var ju att en av de första besluten som Trump tog då när han tillträdde var ju att skrota det här handelsavtalet som heter TPP, där som skulle då gynna väldigt många länder. I det avtalet så var ju inte Kina med, men däremot så var Vietnam med i det avtalet. Det var ju ett handelsavtal mellan flera länder i Asien och med USA då. Så det skrotade han. Men det som hände nu under förra året var att Kina tog initiativ till ett nytt handelsavtal. RCEP heter det här nya handelsavtalet som Kina tog initiativ till förra året med de asiatiska länderna. Där USA alltså inte är med, till skillnad från TPP som handlade om USAs relationer med asiatiska länder. Mm. Och det var ju då i oktober-november förra året som det kom.
Apropå handelskonflikt, så har vi ju också en global halvledarkris som jag inte tror att någon börsintresserad har missat. Och politikerna, deras kommentarer, det är ju liksom ett litet ökat fokus på inhemsk produktion i det här. Både i USA och Europa för halvledare då. Ett bolag som gynnas av ökad efterfrågan på halvledare, det är ju TSMC som är Asienfondens största innehav. Kan du berätta lite mer om det caset?
Absolut, det kan jag göra. Det är ett av mina favoritbolag.
Då lutar vi oss tillbaka.
Jajamensan.
Ja, det är fantastiskt välskött. De är ju absolut världsledande på det de gör. Och Taiwan Semiconductor, som är så pass ungt bolag, det grundades av Morris Chung 1987. Deras affärsmodell bygger på att man tillverkar halvledare på beställning, kundanpassade halvledare på beställning från kunderna. Så att kunderna gör designen och skickar in sina ordrar, och sen TSMC sköter det här i enorm skala. Och det här var man ensam om när man började. Nu finns det ju några konkurrenter till, men TSMC är absolut störst. Störst, bäst och vackrast och lönsammast. Så tack vare sina skalfördelar då, så har man ju varit kunnat bygga ut sin verksamhet genom åren. Man har investerat väldigt mycket pengar i teknikutveckling, så man är ledande även inom teknikutvecklingen. När det gäller halvledare så handlar det väldigt mycket om om storleken och hastigheten på chippen och framförallt energikonsumtionen. Tar man en modern mobiltelefon så handlar väldigt mycket om hur snabb processorn är och hur mycket ström den förbrukar för att batteriet ska räcka. Och då är det så att ju mindre chipset man tillverkar, desto mindre ström drar de. Kort sammanfattat. Och det här mäts då i nanometer, så att spjutspetsteknologin nu är på 3 nanometer. Och då var det så att när man kom till 7 nanometer så föll Intels affär. Intel klarar inte att tillverka den typen av produkter. Samsung hävdar att de kan göra 7 nanometer, men TSMC säger att Samsungs 7 nanometers teknologi är ungefär som 9 nanometer. De andra halvledartillverkarna i Asien, det finns en i Kina som heter SMIC, det finns en i Singapore, det finns en konkurrent som heter UMC i Taiwan. Alla de ligger långt efter när det gäller teknologiutvecklingen. Det här ledde ju till ett läge då att när man skulle börja sälja 5 nanometer förra året, så sa Intel att vi kan inte tillverka. De hade gjort försök med att tillverka 5 nanometer produkter men misslyckats. Så ja, vi kan inte tillverka den här produkten. Så nu beställer Intel produkter av TSMC.
Nej.
Det var lite intressant då. Så att det här gör ju det att man får en enorm skalfördel, man får en enorm lönsamhetsfördel. Det är ju stora investeringar, men det här är ett bolag som växer med 10-12% i omsättning per år. Och det har man gjort så länge jag kan komma ihåg. Man har en bruttomarginal på 50% för den här typen av produkter, vilket är enormt bra. Så att nu i dagsläget så har man en årsomsättning på ungefär 50 miljarder dollar. Och bara det sista året då så har ju omsättningen ökat rätt kraftigt i och med att det har varit brist på halvledare. Och tillväxten drivs ju av flera produkter samtidigt nu, eller flera områden samtidigt ska jag säga, som alla behöver mer och mer halvledare. Så vi har ju då kommunikation, alla jobbar hemma, så att försäljningen av datorer hade ju stagnerat innan pandemin. Plötsligt förra året så behövde man köpa en ny bärbar dator, kanske en ny telefon. Samtidigt som det här kom så lanserade telefonbolagen 5G-teknologin som också kräver mer halvledare. Sen har vi då det här med självkörande bilar eller elbilar. En elbil behöver mycket mer datakraft än en traditionell bil. Så har vi bitcoin-miningen som också kräver stora serverhallar. Det har varit en stor tillväxtmotor för halvledare de sista 5 åren. Och sen har vi då digitaliseringen. All e-handel gör ju det att Facebook, Google, Alibaba, alla som håller på med data behöver investera mer pengar i serverkapacitet. Allt det här kommer samtidigt. Och det gör ju att man har kunnat höja priserna på halvledare. Och det kommer ännu mer prishöjningar framöver då. Så det man tror nu är att TSMC:s tillväxt i omsättning kommer att, som man lägger på 10% stabilt, kommer nu att öka med 15% framöver. Det gör ju det att man dubblar sin affär, det är bara ren matematik. Växer man med 15% så dubblar man affären på 5 år. Och för att kunna förse sina kunder med den här volymen så har man nu bestämt sig för att investera 100 miljarder dollar i nya fabriker över en 3-årsperiod. Och den här ekvationen, om man räknar lite grann, gör att på ett par tre års sikt så kommer man ha gått från en årsomsättning på 50 miljarder till 100 miljarder dollar. Så det här är en snöboll som bara rullar, bara växer och blir större och rullar snabbare framöver. Så att dessutom är det ett bolag som har nettokassa. Trots att man då ska investera så mycket pengar så har man nettokassa. Det går inte att hitta ett sånt bolag. Och 4-5% direktavkastning i utdelning. Så man kan göra investeringar, växa, ha nettokassa och dela ut pengar. Allt det här samtidigt.
Det var en härlig liten kompott där. Men är du orolig med tanke på vilken liksom kritisk insatsprodukt eller om ska säga insatsråvara som halvledarna är? Är du orolig för att vi ska få se ökad protektionism på det här området från liksom såväl asiatiska länder, amerikanska som EU?
Ja, det är en jättebra och intressant fråga. Det skulle kunna ha varit helt avsnitt i sig själv.
Ja, för Intel får man ju också säga så här. Intel går ju ut och säger att 37% av global output av halvledare tillverkades i USA på 90-talet. Nu är det 12%. Europa vill tillverka själv också, för att det här någonstans blir det en global bricka i ett globalt maktspel. Kanske var oljan tidigare, men i en digital värld så kanske det blir allt mer halvledare.
Ja, data är den nya oljan, det är fler som säger det. Men, redan under inledningsfasen när Trump började sitt handelskrig med Kina så annonserade Xi Jinping och Kina att de vill ju bli självförsörjande på halvledare. Och Kina har ju sin stora halvledartillverkare SMIC. De har inte alls samma tekniknivå som TSMC har. Och Kina har ju jobbat hårt flera år för att bli mindre beroende av USA, både på eller att sälja konsumentprodukter men också av amerikansk teknologi. Som ni kommer ihåg då så införde ju Trump flera sanktioner mot kinesiska bolag, bland annat Huawei. Man stoppade ju försäljningen av chipset från amerikanska Qualcomm till Huawei för mobiltelefoner. Så man har blockerat flera amerikanska teknikbolag från att sälja produkter till Kina, också just för att stoppa Kinas ambition att bli världsledande på teknologi. Så det är ju naturligtvis ett halvledarkrig som pågår. Och Kina, på många områden så ligger man ju före den digitala utvecklingen, långt före USA i och med att man har satsat mer pengar på det. Man ligger ju långt före på 5G till exempel. Så den som vinner det här kommunikationskriget, om man nu kallar det för det, kommer ju vinna otroligt stora fördelar. Och det är väl det som Trump såg då, var rädd för. Men tyvärr så låg amerikanska bolag så pass långt efter. Det var ju till och med så att USA, nu kommer jag inte ihåg detaljerna, men USA vill ju investera i Ericsson för att göra Ericsson till någon slags amerikansk förkämpe då, för att hjälpa den amerikanska affären. Men det här med Intel är intressant, för att som jag var inne på tidigare, vi kom ju till ett läge förra sommaren där Intel fick ge upp då sina försök att tillverka 5-nanochipsets och köpa dem av TSMC. Det ledde ju till att TSMC gick upp 18% på en vecka, medan Intels aktiekurs föll med 20%. Det var i juli förra året. Och nu för inte så länge sedan så har ju då Intel annonserat att man kommer göra återigen kommer att börja med halvledartillverkning. Inte lite stort designhus och, förstås, och de har många andra produkter, men de har inte haft egen produktion på många år. Men nu ska man bygga den här kapaciteten i USA då, så man har ser det här behovet. Sen en annan sak som hände under handelskriget då, det var ju att ni kommer ihåg America First, att om ville man vara verksam i USA så skulle man ju ha lokal produktion, så att man tvingade ju TSMC då, till en överenskommelse att investera och bygga en ny fabrik i USA för $12 miljarder för att förse de amerikanska kunderna med chipset. Så att det finns
på plats redan.
Nej, det här var ju någonting man talade om förra året. Den ska ju byggas under flera års tid, så att det tar ju tid. Men det här visar ju bara att det är flera dimensioner. Samtidigt som man vill bli mer oberoende så vill man att de här asiatiska bolagen ska ha verksamhet i USA också. Man har också avkrävt Samsung Electronics ett löfte att bygga halvledartillverkning i USA.
Men så det här med inhemsk produktion alltså går att tolka lite mer eller mindre liberalt, och då kan det vara som så att det räcker med att man har en branch liksom, att man har någon produktionsanläggning i USA.
Ja, jag kan inte redogöra för exakt hur de tänkte, men framförallt så var det väl så att man ville säkra leveransen av halvledarprodukter till sina egna företag, och sen om det görs av Intel eller av Samsung eller TSMC, det kanske är mindre intressant. Alltså TSMC är ändå, både Samsung och TSMC är ju globala företag. De säljer ju till alla över hela världen. Så de är inte politiska på det viset.
Så du som TSMC-ägare blir inte liksom så att du skakar av rädsla på att USA vill ha mer inhemsk produktion?
Nej, det kan jag inte säga. Däremot, det finns ju ännu fler vinklingar här som är intressanta, och det är ju det att TSMC, de har ju byggt upp det här sedan 87. Väldigt mycket av det de gör har ju skett med amerikansk hjälp, med amerikansk tekniköverföring. Så de har fått väldigt mycket hjälp av företagen i Silicon Valley. Och Taiwan, kineserna hävdar ju att Taiwan är en del av fastlandskina. Taiwan hävdar ju förstås sitt oberoende. Och så Taiwan är ju en egen helt självständig ekonomi. Vad kineserna än säger så är det så. Och USA har ju ett nära samarbete med Taiwan, inte minst när det gäller tekniksektorn då. Och nu Biden och USA har ju markerat återigen att man står bakom Taiwan. Så det finns nära band mellan de här två länderna.
Förlåt Niklas, nu är det bara jag som pladdrar på här, känner jag. Men vi har ju det har inte undgått någon det som har skett i Hongkong och hur liksom fastlandskina har tagit ett allt hårdare grepp kring Hongkong och slagit ner ganska brutalt de demokratidemonstrationer som har varit där och så. Är du rädd för att samma sak kanske i Taiwan?
Ja, det är väldigt svårt att svara på. Nu är det ju så att Hongkong är ju redan införlivat med Fastlandskina sedan 1997 under i ett system som kallas för ett land, två system. Och det är ju förhandlat med britterna sedan Thatchers tid. Så att både Hongkong och Macau gick ju tillbaka till Fastlandskina 1997 respektive 1999. Taiwan hävdar sitt oberoende fortfarande och har en eget styre. Det är en demokratisk nation med fria val och man har egen regering och egen president. Och det har man ju haft sedan 1949 då Chiang Kai-shek och Kuomintang-partiet flydde från Fastlandskina till Taiwan och som då hette Formosa. Så att de har haft en oberoende styrelseskick under lång tid. Jag tror att Kinas tanke med modellen från Hongkong och Macau var ju att utgöra en god förebild för ett senare övertagande över Taiwan. Man ville då, och det här är ju 25 år sedan snart, visa att Hongkong kunde blomstra och var framgångsrikt även under kinesisk administration. Och det var ju så under lång tid. Det som har hänt nu de sista åren är ju det att den yngre generationen Hongkong-kineser har ju protesterat mot Pekings styre och att man inte har fått ha självbestämmande i Hongkongs parlament. Men läser man noga det avtal som förhandlades fram mellan britterna och Kina under tidigt 90-tal så står det ingenstans att Hongkong ska ha helt oberoende styrelseskick. Så det var aldrig så att parlamentsledamöterna i Legco till en majoritet skulle vara utsedda av folket. Men den yngre generationen har inte förstått det. Så att det är en rätt komplicerad fråga att förstå. Men det har ju varit väldigt kraftiga studentprotester i Hongkong. Inte minst under förra året när man ville ändra på lagstiftningen så att de som begick brott eller kritiserade Kina kunde dömas av kinesisk domstol även om man bodde i Hongkong. Det var ju det som var startpunkten för den sista vågen av kravaller där. Och det har gjort att Peking har fått gå ännu mer hårdhänt in i hur Hongkong styrs. Så att nu är ju om man ska ta parallellen till Taiwan Taiwan har aldrig varit intresserad av att bli införlivade med Kina. Och nu får väl Hongkong snarare kännas som avskräckande exempel snarare än som föredöme. Så att taiwaneserna kommer ju kämpa till sista man, tror jag.
Men för det här är ju väldigt intressant. Just TSMC kom ju med en genombrottsnyhet också här ganska nyligen där de hade tagit fram teknologi för att komma ner på en nanometer. Och som jag förstod det så ner på atomnivå så var atomen att man använde sig av här då en halv nanometer i bredd. Alltså hur många transistorer man då får plats på den här halvledaren. Så att någonstans kanske vi börjar närma oss någon form av gräns. Sen vet vi hur vi människor är. Vi kommer på någonting nytt, så är det ju alltid så att säga. Men just det här med Taiwan som en verkligen rejäl hotspot globalt för att ja, vi lever i en digital värld. Tror du att det skulle kunna bli så pass att vi får en global kris och om vi ser intressen både Kina, USA, ingen vill ju ha en clinch de här emellan, absolut inte en väpnad strid. Men vi har ju också sett under halvledarkrisen hur otroligt viktigt det är med halvledare för global försörjning i allt möjligt som har med elektronik att göra.
Ja, det är ju i princip omöjligt att svara på. Men jag gillar att ha perspektiv på tillvaron. Och nu har jag hållit på sedan 89 med det här. Så att, och jag har rest i de här länderna sedan börsen öppnade i Kina. Så folk tycker att jag tjatar om historien. Men det är rätt intressant att kunna förstå vad som har hänt innan. Det här är inte första gången som Kina använder vapenskrammel för att nå för sina syften. Jag kommer ihåg 96 till exempel så var det faktiskt så att det var Kina avfyrade missiler precis norr om Taiwans ö. Jag har glömt bort vad konflikten handlade om då, men det var en demonstration av makt i alla fall. Och då skickade USA direkt sina jagare in i sundet mellan fastlandet och Taiwan för att markera sitt stöd för Taiwan. Då. Och då var det ju i princip en väpnad konflikt, även om taiwaneserna och inte heller USA sköt tillbaka. Om man läser nyhetsklippen nu sista året så har det varit så att om jag kommer ihåg rätt nu, när Trump blev vald 2016, en av de första presidenterna han tog kontakt med, det var ju Taiwans president. Och då hade inte USA haft någon officiell kontakt med Taiwan på många år, i och med att tidigare ledare i USA har ju alltså godkänt det One China Policy, alltså där Kina hävdar att det finns bara ett Kina. Så det var ju egentligen ett avsteg från tidigare presidenters överenskommelse med Kina. Det kanske någonstans där den här konflikten börjar, att Trump gick sin helt egen väg i relationen. Sen har även nu under senare tid så har ju USA haft mer eller mindre officiella kontakter med Taiwan. Och det är i samband med de här kontakterna. Biden har inte varit där än, men det har varit kontakter på telefon då mellan amerikanska utrikesdepartementet och Taiwan.
Så som vi gör nu i coronatider.
Ja, precis. Och vid de tillfällena, det är då som kineserna har skickat upp sitt jaktflyg och visat en demonstration och flyg precis på gränslinjen i sundet mellan Taiwan och Fastlandskina. Och det man kan notera nu, sedan augusti förra året så har antalet, det är inte flyganfall, men antalet tillfällen då kinesiskt jaktflyg har visat upp sig har ju ökat, den frekvensen har ökat. Så det är ju en markering från Kinas sida att de inte tänker släppa taget. Och jag tror också att, tittar man på vad kineserna vill, så är det ju så att Xi Jinping kom till makten 2013. Han har suttit två perioder redan, det är femårsperioder. Snart har han suttit två perioder. Så att han ska ju väljas om då i november 2022. Han blev vald första gången i november 2012. Så november 2022 ska han väljas om. Och han har ju ändrat, för några år sedan så ändrade han på konstitutionen så att han kan bli vald en period till. Och det är rätt mycket som står på spel just nu, inte minst på grund av det som hände förra året med pandemin, som får ses som ett stort misslyckande. I år är det då 100-årsjubileet sedan kommunistpartiet grundades i Kina 1921. Och Xi Jinping har ju satt upp flera stora milstolpar vad man vill åstadkomma. Han har en annan datum då i 2025, som handlade just om att Kina skulle bli mer oberoende från USA när det gäller att producera högteknologi. Sen har man 2049 då man kommer fira 100-årsjubileet från det att kommunistpartiet tog makten i Kina. Så det finns flera i deras planering, flera milstolpar. Och någonstans på vägen så har man en klar målsättning att införliva Taiwan med fastlandskina. Och nu när man, jag har ju känt till hela tiden att USA står bakom Taiwan, men nu har man ju återigen bekräftat att det är så. Och det enda man kan säga då är att skulle man komma i det läget så har man en konflikt mellan Fastlandskina på ena sidan och USA på den andra sidan. Och det är ju ingen som vill ha den typen av konflikt.
Nej.
Jag tror inte vi kommer dit, utan just nu så är det ju någon slags förhandlingsspel där man demonstrerar sin makt med att visa upp vad man har för vapennational. Vi får hoppas att det stannar där. Taiwan och sin sida, de är helt nöjda med att det stannar med status quo. Att de inser det, att de kan inte komma längre åt ena hållet, men de vill heller inte komma närmare Kina. Så att de är rätt nöjda, och Martin är rätt nöjda i över 30 års tid nu med att ha ett oförändrat men stabilt läge.
Stabilt läge och en bra relation till USA.
Ja, det är ju viktigt, inte minst för de taiwanesiska bolagen. Sen kan man ju konstatera det att under rätt många år nu så har ju Fastlandskina och Taiwan blivit allt mer integrerat rent ekonomiskt. Så att många taiwanesiska bolag har en stor affär i Fastlandskina. För 30 år sedan kunde man inte flyga eller åka båt direkt mellan Taiwan och Fastlandskina. Då var man tvungen att mellanlanda i Hongkong. Och all frakt till Kina från Taiwan var tvungen att lastas om till andra båtar i Hongkong. Så att jag tror det var 10 år sedan som man öppnade direktförbindelser. Så att ekonomiskt så har ju skett en stor integration. Och Kina är en viktig handelspartner. Så att där har man ju varit beroende. Det som hände nu under Trumps handelskrig var ju det att Trump la ju sanktioner på vissa bolag som använde amerikansk teknologi från att sälja till Kina. Så till exempel så blockerar man just TSMC från att exportera sina produkter till vissa kinesiska bolag, som till exempel Huawei. Och det är, så vitt jag vet, så det har jag fått bekräftat från TSMC att de följer de avtalen. Så att där har man ju lagt en hämsko på till försäljningen till inte till hela Kina, men till vissa bolag. Mm. Och det har inte lyfts än. Så att det är rätt komplicerad materia med många olika faktorer att väga in i detta.
Ja, det här är intressant. Jag menar, det finns också ett nederländskt bolag som heter ASML som har en viktig, liksom en del av värdekedjan för att tillverka de mest högkvalitativa, snabbaste chipperna i världen, där de har den här maskinen. De är ensamma om det i världen och de får inte sälja till Kina de heller, vilket såklart ger resten av världen kanske ett försprång, även om Kina vill komma i kapp i halvledarracet. Det här är ju intressant materia. Vi ska lämna det här och gå vidare, men jag måste ändå bara fråga. Jag vet att det är många avansianer, 5819 för att vara exakt, som äger TSMC, den liksom listningen som är i USA då, helt enkelt. Hur ser du på vallgraven för det här bolaget? Är det ens möjligt när ett Europa och ett USA säger att de ska ha en allt större egen produktion att komma i kapp det teknologiska språnget, försprånget som TSMC har och som Johanna var in på? Det räcker ju med att ett TSMC, även om det är taiwanesiskt, har produktion i USA för att man ska säga okej, perfekt, då har ni uppfyllt det vi vill och förse våra amerikanska bolag. Men en konkurrent, var liksom, det här är ditt största innehav i fonden ju. Hur trygg är du med vallgraven gentemot konkurrenterna där ute?
Jag är ganska trygg med den här investeringen, annars skulle jag inte ha 9% av fonden och våra kunders pengar. Jag har väldigt bra kontakt med TSMC och träffar dem. Ja, nu har jag inte träffat dem fysiskt då, men vi talar sig vid telefon. Jag känner väldigt god kontakt med deras IR-team bland annat, och även finanschefen. Jag har ju följt TSMC sedan 1998. Det har ju varit en fantastisk utveckling. Nu talar vi om nanometer på de här chipsetsen. Då var det ju liksom en mikron, en och två mikron. Den typen av chipsets används kanske vid leksaker fortfarande. Men spjutspetsen är ju nere på nanometer, som du säger. Och det som är kommersiellt nu, de lanserar 3 nanometer i år, tror jag. Jag vet inte hur mycket tid vi har, men jag har tjatat med dem om det här så många gånger. Men det finns ni kan googla på det här om ni vill. Med risk för att jag säger fel. Det finns något som heter Moore's lag. Det är inte TSMC:s grundare som har myntat det här, utan det är ju Intel. Det kommer från Intel. I alla fall, grovt förenklat, det går ut på att var 18 månader så kan man alltså fördubbla mängden datakapacitet samtidigt som priset halveras. Så har det varit under minst 30-40 år. Senast jag talade med dem när jag var där då, det var ju i november 19. Då frågade jag dem om den här formen fortfarande, den här magiska formen då, att datakraften blir allt billigare samtidigt som man behoven ökar. Då frågade jag om den här formen fortfarande fungerar. Och då var de ju tvungna att erkänna det, att ja, det blir allt svårare att uppnå den här typen av prisfördelar, för man kommer ner på en nivå. Alltså det blir svårare att fördubbla datakraften så snabbt som man tidigare gjorde på 18 månader, utan nu tar det längre tid och det blir inte riktigt en fördubbling och priset blir inte riktigt en halvering. Det går fortfarande att skruva på den här modellen lite grann till, men det blir allt svårare. Och för att överhuvudtaget överleva som en foundry, alltså det här kallas för foundry, en halvledartillverkare i den här typen av skala, så måste man ligga i absoluta spjutspetsen. Så det är ju mellan TSMC och dess kunder, så har de ju en rak kommunikationslina. Kunderna lägger ju orderna online i speciella program. Va? Så att det är ju just-in-time production. Kunderna gör designen, skickar över och så produceras det. Så jag tror att konkurrenterna får väldigt svårt att hinna ikapp. Jag menar, Intel ska nu bygga från scratch en ny halvledarfabrik. Det kommer ju ta flera år. Samsung, som är också världsledande, de ligger faktiskt steget efter TSMC, vad jag förstår nu, i den här teknikutvecklingen. Och de kinesiska, flera av de här konkurrenterna, de sista 15 åren har det varit en konsolidering där flera konkurrenter har försvunnit för att de inte varit lönsamma. Så tar de SMIC och de andra lite mindre fabrikerna, de har ju oftast gått med förlust. De kanske lyckas tjäna pengar på toppen av konjunkturcykeln. Medan TSMC alltid är lönsamma. Det är en enorm kraft i denna lönsamhet. Va? Så jag tror inget, jag tror, min prognos är, eller nu förlitar jag mig rätt mycket på våra kontakter där nere, men om de lyckas fördubbla sin omsättning från 50 miljarder till 100 miljarder på ett par tre år, då kommer de gå om och bli nummer ett då, att bli störst i världen på halvledare.
Det finns en intressant koppling här också om vi går från Taiwan till Kina. Jag tycker att det är superintressant det här du pratar om, att det finns en rejäl efterfrågan på de allra senaste chippen också, i och med att de drar mindre ström. Det här blir även en hållbarhetsfråga, för att datamängd och datacenter ökar ju explosionsartat och allt, alla elektroniska prylar, men drar de mindre och mindre ström så blir det ju också en bättre push för hållbarhet så att säga.
Det är en grej till, alltså, om man nu tror på det här med självkörande bilar och att det ska fungera i verkligheten. 5G är ju centralt det här, för man måste ha mycket snabbare överföringshastighet så att man inte kör på den här gubben vid övergångsstället så att bilen faktiskt stannar. Man blir ju helt beroende av att kommunikationen fungerar. Och hela 5G-nätverket, hela det nätverket som utgörs, kräver ju mycket, mycket mer halvledare. Och framtidens bilar kommer ju vara rullande datorer som kräver mycket mer datakraft än vad vi har idag, än vad vi ens kan drömma om. Så att alla de här, som jag var inne på i början, många av de här produkterna som är västvärldens önskedröm då, och som ska bidra till att göra saker mer hållbart. Vi har inte talat någonting om förnybar energi, men det är också med där. Alla de här produkterna kräver mer datakapacitet. Och det mesta, väldigt många av de här komponenterna någonstans i värdekedjan görs av bolag i Asien. De görs inte av svenska bolag och de görs inte av europeiska bolag. Någonting kanske görs i USA. Men letar du lite grann i värdekedjan, plocka så här en Tesla, se vad delarna görs. De görs i Sydkorea, Taiwan, Kina. Okej, de har lite batteritillverkning själva, men det är framförallt sammansättning, va? Vi har ju varit i fabriken där i Sydkorea på Hanon System som tillverkar värmeväxlarna till Tesla, som gör att det överhuvudtaget går att köra med bilen.
Där får vi också säga att när vi besökte dem så sa de att de ville bli det här motsvarande svenska Hexagon, och de hade förmodligen, nu känner de säkert till Hexagon, men vi var ju lite stolta såklart som svenskar och besökte dem. Men just den här kopplingen som jag menar från Taiwan till Kina, det är ju att du behöver även vassa halvledare när det kommer till utvinning av bitcoin och andra kryptovalutor. Här har man ju slagit ner med full kraft i Kina nu på senare tid. Vad är din liksom reflektion av det här och att Kina går hårt åt hela den här industrin?
Ja, det är en jätteintressant fråga. Det var ju bara förra veckan som Kina, jag har inte läst på detaljerna för jag är inte så intresserad av bitcoin, men jag gillar inte pyramidspel och spekulation, det är inte det jag jobbar med, men så jag är benägen att hålla med Gardell där. Han sa ju på tv igår att det här kommer att krascha. Det kanske inte går så fort som Gardell tror, men jag tror att det här är en spekulationsbubbla. Det är min privata syn. Men jag tror så här. Kina bestämde sig för att slå ner på bitcoin av flera skäl. Dels så är ju då, vad jag vet, bitcointillverkningen i Kina styrs inte av statliga bolag. Det är extremt energikrävande och det är alltså väldigt mycket värme. Så det är negativt för miljöutvecklingen. Det är negativt då på grund av att väldigt många av de här bitcoinfabrikerna ligger ju i norra Kina, i inre Mongoliet. Därför där finns det mycket kol. Mm. Så att, och det är ju kolkraftverk som skapar energin till de här. Så det är inte heller bra för klimatet. Sen är det ju så att Kina har ju nu, om ni kommer ihåg, i november förra året så stoppar man Alibabas börsnotering av Ant Group, som håller på med digitala betalningslösningar. Och det här är ju ett sätt att man vill skapa ett stramare regelverk för Kinas finansiella sektor. Och bitcoin är ju, om man är välvilligt, kan man säga att det är ett finansiellt instrument. Så att jag tror att man vill inte ha för stor tillväxt i ett finansiellt instrument som man inte har kontroll över. Sen är det så att bitcoin har ju använts, och det här har jag ingen belägg för, men jag tror att bitcoin har använts till viss del av illegala krafter för att tvätta pengar. Penningtvätt, och där är vi ju väldigt hårda i Sverige, men även kineserna vill ju ha bättre kontroll på det här. Så det är både miljöaspekten, att man vill reglera finansiella sektorn hårdare, plus då, det var ju en rubrik bara i gårdagens tidning att Kina skulle lansera en egen digital valuta. Så att det är klart att Om man ena veckan läser i Financial Times att man förbjuder bitcoin och så en vecka senare så kommer att det kommer en statlig digital valuta, det är ju en tillfällighet som ser ut som en tanke. Så att jag skulle tro att man vill ha sin egen digitala betalningsvaluta, och det är ju också kanske ett alternativ till Alibabas och Tencents betalningslösningar, så det får man ju fundera på då, hur det påverkar de bolagen.
Jag absolut, jag ska bara tillägga där med miljöaspekten och bitcoin, så finns det, har det kommit en studie som visar att det riskerar att skälpa hela Kinas netto nollmål till 2060.
Det skulle ju kunna skälpa, ja, det är långt till 2060, men Kina har ju många andra målsättningar att jobba på, och bitcoin kanske inte är prioriterat. Vi får ju se.
Gunnar, en avslutande fråga där, en följdfråga till det här resonemanget kring Ant Group, Ant Financial, och man gick hårt åt Jack Ma som uppges ha varit lite kritisk kanske mot regimen. Vad är din bild av det politiska klimatet för bolag i Kina, Hongkong? Har det blivit hårdare? För vi har också sett att vissa har kanske börjat söka sig till USA i större utsträckning, en listning där, samtidigt som Trump har kastat ut en del bolag. Hur ska man tänka kring det här? Det verkar vara lite hårt för kinesiska bolag både på hemmaplan men även i USA.
Ja, det är en jätteintressant fråga. Jag tror att det korta svaret är att det politiska klimatet har blivit, eller den politiska styrningen i Kina har blivit hårdare. Och även för kinesiska bolag då förstås. Så att det gäller ju att hålla sig inom regelverket. Och Jack Ma hade väl varit lite för vidlyftig med sina publika kommentarer. Han hade ju en vecka före börsnoteringen av Ant Group som då skulle ha blivit världens största IPO på 300 miljarder dollar. Så hade han stått på någon scen publikt och kritiserat det kinesiska banksystemet för att ta för lite risker och växa för långsamt och sådär. Och då ska man ju komma ihåg att Ant Groups affärsmodell byggde ju på att låna ut pengar med väldigt lite eget kapital, så att man lånade upp pengar från de stora statsägda bankerna som man sedan lånade ut själva via Ant Group. Och då var inte Ant Group reglerat av samma system som de kinesiska bankerna var reglerat. Så att man hade alltså möjlighet att ha en mycket mer vidlyftig utlåning med samma pengar som man hade tagit från det statsägda banksystemet. Så det är klart att det blev ju lite stötande då för Kinas ledning när man förstod det. Och det är därför man drog tillbaka börsnoteringen. Tittar man på Tencent där huvudägaren heter Pony Ma, de är inte släkt. Han har varit mycket mer street smart. Han har hållit mycket lägre profil. Mycket mer som Wallenberg, att verka men inte synas. Och det har varit ett mycket bättre val. Så att hans affär har utvecklats mycket bättre på så vis. Så att Jack Ma har ju fått lämna över, och det gjorde han för flera år sedan, skötseln av Alibaba till professionellt management. Och nu han är väl med i bakgrunden, men han kommer ju få hålla mycket lägre profil. Nu har man precis ändrat regelverket. Så att de här betalningstjänsterna, både Tenpay och AntPay, eller Ant Group, kommer ju nu att inlämmas i samma regelsystem som gäller för de stora bankerna. Så att de kommer att kunna utvecklas och växa även i framtiden, men det kommer inte vara lika fritt som dagen innan. Så det är väl liksom väldigt tydligt att Kinas regering med Xi Jinping i spetsen har dragit åt tyglarna för att hålla bättre kontroll. När det gäller USA, det är en fråga i sig själv att USA framförallt under Trumps tid då ville kasta ut en del kinesiska företag. Nu hann han ju inte riktigt med det innan han avgick, så vi får väl se. Frågan finns fortfarande på bordet, men det verkar inte vara prioriterat av Biden att agera på det just nu. Men det vi kan notera är ju att flertalet av de stora välskötta kinesiska bolag som har en notering på Nasdaq, de har ju redan ansökt om och fått tillstånd för en lokal notering på Hongkongbörsen. Så jag tror att Hongkongbörsen kommer att vara en betydande spelplats för inte minst för internet- och teknikbolagen från Kina i framtiden. Så att Nasdaq finns ju kvar, men jag tror att redan både Alibaba, JD.com och NetEase och några till har redan flyttat sin notering från Nasdaq till Hongkong. Och nu kan vi se också att MSCI som skapar börsindex kommer nu börja ta in Hongkong-listningen istället för Nasdaq-listningen för de här bolagen. Så det är ju en betydande förskjutning då. Men det innebär väl att den amerikanska kapitalmarknaden är inte lika intressant längre för de kinesiska bolagen. Och det är framförallt ett hårt slag för de amerikanska bankerna som brukar sköta noteringen. Så att Jag vet inte, det känns mer som att den här typen av åtgärder från USAs sida slår hårdast mot amerikanska bolag.
Nu ska vi släppa iväg dig på ditt möte. En kort ja-nej-fråga och sen ska du få gå. När vi sågs för 3 år sedan i Seoul, då sa du om 1800-talet var Europas, 1900-talet USAs, så kommer 2000-talet vara Asiens århundrade. Stämmer det fortfarande?
Ja, det tror jag. Jag är helt övertygad om att det handlar om demografi. Så att jag tror att det här är Asiens århundrade, helt klart.
Gunnar, du är en asiatisk nationalencyklopedi. Det är alltid lika roligt att ha med dig i podden. Det är 3 år sedan, det är alldeles för länge sedan. Tusen tack för att du kom tillbaka och gjorde oss uppsjungna kring den asiatiska marknaden. Alltid lika kul.
Ja, alltid roligt att få komma hit och träffa er. Tack så mycket.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.